Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader, på Herren Jesus Kristus. Amen. Innan vi börjar vår andakt här så tänkte jag om jag får be dig, David. Du vet, där inne i rummet så står det ju ett piano. Skulle du kunna lyfta det och bära det hit? Inte? Ja, då får vi ta någon stark. Simon, kan du hämta pianot och bära det hit? Men du får inte dra det, för det blir sådana märken på golvet. Utan...
Vänta.
Ja, du kan göra det nu. Kommer du med pianot? Ja, får vi se hur det går. Nej, det där naturligtvis, det är inget som man lyfter. Vi kanske orkar rubba det lite grann, men vi orkar inte. En person orkar inte lyfta och bära någonting sånt. Våra krafter räcker inte. Tid till annan så kan vi drabbas i våra liv av problem och bekymmer som känns så tunga att vi orkar inte bära dem. Vi har inte krafter till det. Och det verkar som att vad vi än tar oss för så kan vi inte bli av med bekymmer och problem och det tunga. Och då är man verkligen maktlös. Om man känner att man har det här orkar jag inte bära, och vad man än gör så blir man inte av med det. Vem har tillräcklig kraft för att hjälpa oss? Vem har tillräcklig makt för att hjälpa oss?
Jesus.
Visst. Och vi ska läsa ett ställe här. Att vi får hjälp med allt. Det är psalm 118. Man ger mig hårda stötar för att få mig på fall, men Herren hjälper mig. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blev min frälsning. Herren hjälper mig. Han har tillräcklig kraft. Han vill och kan. Och egentligen vad är vår tyngsta börda? Den som vi absolut inte kan bli av med själva och inte heller kan bära utan att gå under. Och som också egentligen är orsak till alla andra bekymmer och svårigheter i våra liv. Vad är det vårt tyngsta?
Synd.
Ja, vår synd. Och hur har Herren hjälpt oss med det? Hur har Herren hjälpt oss så att vi blir av med syndens tunga börda?
Han har lyft av den och själv burit den på korset.
Ja, Jesus har kommit till oss med sin frälsning. Lyft av den och själv burit den på korset. Och då ska vi knäppa våra händer och tacka och be. Ja, Herre, du är vår starkhet och vår frälsning. Vi tackar dig för att du hjälper oss dag efter dag med din makt. Vi tackar dig, Jesus, för att du har kommit till oss och tagit vår tyngsta börda och lyft av syndens tunga börda. Tackar dig av allt hjärta. Amen. Predikotexten där, nu har vi ju gått in i ett nytt kyrkoår, och då är det i regel evangelietexterna som blir predikotext, och det är så idag också. Låt oss be. Hjälp oss att inse vårt behov av frälsning, och hjälp oss att ta emot dig som vår konung och frälsare, du som kommer till oss med nåd och förlåtelse. Kära Jesus, öppna våra hjärtan för ditt evangelium. Amen. I början av vår evangelietext idag så hörde vi Jesus tala om den allvetande och allsmäktige. Det heter, när de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Oljeberget, sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem: gå till byn som ligger framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Om någon säger något till er så ska ni svara: Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka iväg dem. Så det första vi får lära oss av den här händelsen, det är att Herren vet allt och han har all makt. Redan innan händelsen inträffar så vet han allt det som ska ske. Och med sin makt, och vi lär oss i evangelien att Jesus tillsammans med Fadern uppehåller hela skapelsen med sin makt. Med sin makt som han också styr och regerar hela skapelsen, så för han allt till fullbordan så att det sker precis så som han har förutsett och förutsagt. Och att Jesus vet allt och har all makt, det visar evangelierna på många ställen. Det är en kunskap som vi ska ta till oss och låta sjunka in i våra hjärtan. Och det här, att Jesus vet allt och har all makt, det är en den sanningen är en dödsstöt mot föreställningen om att människan har en fri vilja. Det finns ju en del som säger människan har en fri vilja. Det är ju lätt sagt. Men det existerar bara en fri vilja. Och det är den gudomliga viljan. Vi läste ju två saltarsalmer igår som handlade om den fria viljan. Det ena var ur psalm 115. Vår Gud är i himlen. Han gör allt vad han vill. Det andra var ju psalm 135. Herren gör allt vad han vill i himlen och på jorden, i haven och i alla djup. Men att säga människan har en fri vilja, det är detsamma som att säga att människan har en gudomlig vilja. Och det är att göra människan till en Gud som kan göra allt vad hon vill i himlen och på jorden och i haven och alla djup. Om människan hade en fri vilja, då skulle hon kunna lura och bedra Guds allvetande, förutseende och allmakt. Om människan med sin vilja kunde lura och bedra Gud, ja, då skulle han ju inte längre vara Gud, för en Gud som blir lurad och bedragen är ju ingen Gud. Alltså om människan hade en fri vilja, då skulle hon ju kunna välja att göra någonting annat än vad Gud har förutsett och förutsagt och på det sättet lura Gud. Men nu ser vi i dagens evangelium att Herren vet allt och han har all makt, och därför har människan ingen fri vilja. Det som Herren förutsett, det fullbordar han också med sin allmakt. Det som Gud förutsett och förutsagt, det sker med nödvändighet och det kan inte ske på något annat sätt. Och det vi nu har lärt oss att uppmärksamma, det ska vi låta sjunka in i våra hjärtan. Både till varning och till tröst. En varning att ta Guds hotelser i lagen på allvar, så som hela skriften visar. Och ett tydligt exempel är ju hotelserna i 5 Mosebok 28 som Seth refererade till igår. Och Israels historia. Och i 5 Mosebok 28 så förklarar ju Mose tydligt och klart villkoren i lagen. Vik inte av, vare sig till höger eller vänster, från något av alla de bud som jag idag ger, så att du följer andra gudar och tjänar dem. Men om du inte lyder Herrens, din Guds röst, och inte håller fast vid och följer alla hans bud och stadgar som jag idag ger dig, så ska alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig. Och så sen kom en lång uppräkning av förbannelser. Och man kan säga att de sträcker sig ända fram i Nya testamentets historia. Och bland de förbannelserna så finns bland annat den här. Eftersom du inte tjänade Herren din Gud med glädje av hjärtans lust medan du hade överflöd på allt, så ska du komma att tjäna fiender som Herren ska sända mot dig under hunger, törst och nakenhet och brist på allt. Han ska lägga ett järnok på din nacke till dess han har utrotat dig. Herren ska sända över dig ett folk från fjärran, från jordens ände, likt örnen i sin flykt. Ett folk vars språk du inte förstår. Ett folk med bister uppsyn, som inte tar hänsyn till det gamla och inte visar förbarmande med det unga. De ska angripa dig i alla dina städer, till dess att dina höga och befästa murar som du förtröstar på faller i hela ditt land. Ja, de ska angripa dig i alla dina städer och hela ditt land, det land som Herren din Gud har gett dig. Och sen upprepade profeterna samma hotelse och förutsa att Israel skulle föras bort i fångenskap eftersom man inte trodde på Herrens ord. Och det skedde precis så som Herren förutsagt. År 722 före Kristus utplånades Israel av assyrierna. År 701 intogs hela Juda utom Jerusalem. Och slutligen år 587 före Kristus så intogs även Jerusalem och folket fördes bort i fångenskap. Och den gången var det Babels kung som kom. Israel och Juda och deras kungar, de trodde inte Mose och de trodde inte på profeternas förutsägelser. Och de trodde att de i kraft av sin fria vilja, i kraft av sin list, i kraft av sin förmåga kunde avvända hotet och göra profeternas förutsägelser om intet. Så när arameerna hotade Israel, då gick de till assyrierna för att få hjälp. Och när assyrierna hotade Juda, ja, då gick man till kaldéerna för att få hjälp. Och när kaldéerna hotade Jerusalem, då gick man till Egypten och så vidare. Men inte kunde man ändra på vad Herren hade förutsagt. Det Herren förutsett och det han hade förutsagt, det sker. Och ingen kan stå emot det. Och ingen kan hindra det. Och ingen kan ändra det. Hur mäktig kung det än är. Även om det är en stor armé eller ett helt folk. Och på samma sätt är det förutsagt att jorden ska brännas upp i eld och alla människor ska dömas efter sina gärningar. Och det ska ske så som Herren har förutsagt. Och ingen ska kunna gömma sig så djupt under bergsklyftor, i döden eller i helvetet, att inte Herren ska dra honom fram och ställa honom till svars. För det heter ju om den dagen att då ska även haven ger igen det döda som finns i dem. Och döden och helvetet ger igen det döda som finns i dem. Och ingen ska på den dagen kunna säga: jag vill inte, jag har inte tid. I kraft av min fria vilja så väljer jag nu att gå någon annanstans. Men att Herren vet allt och att han har all makt, det är ju också en stor tröst för oss. Allt sker med nödvändighet. Vad han har lovat och sagt, det sker precis så som han har lovat. Vi kan vara säkra att då han har gett oss ett löfte, då vet han hur han ska fullborda det. Och han både kan och vill stå vid sitt löfte, så att bara det sker som han har lovat och sagt. Erasmus av Rotterdam, som vi nämnde igår, den här humanisten som skrev mot Luther på påvens uppdrag, hans bok heter ju Om den fria viljan. Och där skriver han bland annat att det är inte nödvändigt. Han skriver att det är onödigt att veta om allt sker med nödvändighet. Och Luther han svarar så här: därför utsläcks helt och hållet den kristna tron och Guds löften, och hela evangeliet störtar fullkomligt samman om vi lär oss och tror att vi inte måste veta något om Guds nödvändiga förutseende och nödvändigheten av vad som ska ske. För detta är de kristnas enda och högsta tröst under alla vedervärdigheter, att de vet att Gud inte ljuger utan oföränderligt utför allt, att hans vilja inte kan motstås, varken ändras eller hindras. Och så ser vi också i vårt evangelium hur det som Herren har förutsett och det som han har förutsagt, det sker också med nödvändighet. Det kan inte ändras eller hindras. När Jesus här talar om konung, talar som den allvetande och allsmäktige, när han talar som konungen som vet allt och har all makt och sänder sina tjänare, sina lärjungar in i byn framför sig för att hämta åsnorna, då sker det för att det skulle gå i uppfyllelse som var sagt genom profeten: säg till Sions dotter, se din konung kommer till dig ödmjuk ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. Och Jesu förutsägelse och kom upp från Jeriko hade ingen chans att förbereda det hela. Så det här är han vet allt i förväg. Och Jesu förutsägelse skulle gå i uppfyllelse om en kort stund. Men det skedde för att uppfylla en månghundraårig profetia. Så Gud vet och regerar allt genom världshistorien för att hans ord ska gå i uppfyllelse. Och det här ger oss stor tröst och frimodighet. Och vi säger att Gud vet, kan och vill uppfylla sitt ord och sina löften. Nu ska vi närmare studera den här profetian som Matteus nämner. Och Matteus, han har här satt samman två ställen hos profeterna. Den första delen: säg till Sions dotter, se. Det är hämtat ur Jesaja 62:11, och där lyder hela stället så här: se, Herren förkunnar till jordens ände. Säg till dottern Sion, se, din frälsning kommer. Han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom. Och den andra delen av citatet: se, din konung kommer till dig ödmjuk ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. Det är hämtat ur Zakaria 9:9, och där lyder hela versen så här: fröjda dig storligen, du Sions dotter, höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjukt ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Och de här två ställena har evangelisten sammanställt för att på det sättet göra en sammanfattning av hela profetian, av hela förutsägelsen. Matteus börjar med att skriva: säg till Sions dotter. Och det här är ju en uppmaning att förkunna det härliga evangeliet för de som bor i Jerusalem. Och samma evangelium ska sen gå ut från Sion, alltså ut från Jerusalem, ut i hela världen. Precis som Jesaja skrev: se, Herren förkunnar till jordens ände. Det evangelium som sen följer i profetian. Och likadant förkunnar Jesaja och hans kollega Mika så här: till undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Och vad är då evangeliets innehåll enligt profetian? Profetian lyder så här: se, din konung kommer till dig. Och med orden se så vill profeten rikta våra blickar till Jesus och locka oss att tro på honom. Och vad ska vi då tro om honom? Jo, vi ska tro att han är vår konung. Dagens människor, i alla fall många av dem, vill vara sin egen herre, och vill i kraft av sin fria vill de forma sitt eget liv. Och de tycker det känns kusligt att höra att någon annan skulle bestämma över deras liv med sin makt och sin vilja. Och ändå är det ett faktum, antingen oavsett om man inser ser det eller inte, erkänner det eller inte. Och människor vill heller inte tro vad Bibeln lär om vårt naturliga, andliga tillstånd, alltså sådana som vi är i oss själva. Det är överdrivet, menar man. För Bibeln beskriver människans tillstånd efter syndafallet och före pånyttfödelsen som ett eländigt tillstånd. Människan är död, ni är döda genom era synder och överträdelser, skriver Paulus. Ni var döda genom era synder och överträdelser. Men om man skriver så innebär det ju inte att människan är död, att människor är döda på vanligt sätt. Utan det betyder att människan har ingen fri vilja. Hon har en vilja, men hon kan inte välja och uträtta något som är i harmoni med Gud och i enlighet med Guds vilja. Hon har en vilja, men inget, hennes vilja är bortvänd från Gud. Hon är på det andliga området, så är hon död, kan inte uträtta något gott. Och Bibeln beskriver människans tillstånd som en fångenskap. Hon är fången under djävulens makt, av vilken hon drivs omkring. Och när människan därför gör vad hon vill och kan, då gör hon synd och det som är mot Guds vilja. Människans vilja är bortvänd från Gud och behöver omvändas. Och som resultat av det, att människan, när människan gör det hon vill och kan, så gör hon mot Guds vilja, som resultat av det så förtjänar människan döden. Syndens lön är döden. Så synden, döden och djävulen regerar en människas liv till undergång, oavsett om en människa inser det eller inte, eller erkänner det eller inte. Och det här, det är människans eländiga tillstånd som vi inte kan rädda oss själva undan. Det är syndens börda, det är ingen börda vi själv kan lyfta av, utan vi behöver bli frälsta från det här. Och nu säger evangeliet så här: se din konung. Så, och det är ju detsamma som att säga att nu regerar inte längre synd och död och djävul, utan Kristus har kommit för att återlösa dig från synden och döden och djävulens makt, för att du ska tillhöra honom och leva under honom i hans rike. Han är din konung som har befriat dig ur fångenskapen. Och sen fortsätter profeten med att säga att han kommer till dig. Se, din konung kommer till dig. Det vill säga, du är död genom dina synder och överträdelser, fången under djävulens makt. Och när du gör det du vill och kan, då gör du synd. Du kan omöjligt komma till honom. När din konung kommer till dig, han som är din frälsning, som Jesaja skrev i sin profetia, han kommer till dig. Att du blir frälst från synden, döden och djävulens makt är inte ett verk av din fria vilja, utan det är konungens verk. Han har återlöst, förvärvat och vunnit dig. Han kommer till dig och tar dig ut ur djävulens välde och sätter dig i sitt nåderike, ger dig medborgarskap i sitt nåderike, det rike som en dag ska framträda i härlighet. Du kommer inte till honom, utan han kommer till dig med den nåd och förlåtelse som han vunnit åt dig. När människor, när vi syndare med ett dåligt samvete hör att konungen kommer, Herren kommer, ja, så blir hon rädd. Och den första automatiska tanken när vi hör Herren kommer, konungen kommer, Den första automatiska tanken där jag som har kommit för att döma och straffa, döma och fördöma. Syndare vill helst fly bort från Herren, gömma sig för Herren, komma så långt bort från honom som möjligt. Som vi hör att Adam efter syndafallet försökte gömma sig bakom några buskar när han hörde Herren komma i trädgården. Eller som Petrus sa när han såg Herrens makt, sa han: gå bort ifrån mig, för jag är en syndig människa. Men för att vi inte ska bli rädda och försöka komma undan innan vi har fattat vad det här är fråga om, så för att vi inte ska fly när vi hör Herren kommer, konungen kommer, så tillägger profeten: han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Så du behöver alltså inte vara rädd. Han har inte kommit för att straffa, döma och fördöma, utan för att frälsa. Han kommer ödmjuk för att frälsa dig från dina synder. Var inte rädd. Och stället du Zakaria säger dessutom: rättfärdig och segerrik är han. Han kommer med rättfärdighet åt dig för att iklä dig sin rättfärdighet. Han kommer segerrik. Han är den som har vunnit seger åt dig. Han är den som har krossat ormens huvud, syndens och dödens makt. Alla dina fiender har han besegrat och du är fri för hans skull. Och det är profetens budskap till dig. Och att han kommer ridande på en åsna, på en åsninnas föl, innebär att han inte är någon jordisk, världslig, politisk härskare. Hans mål var inte en politisk befrielse. Han kom inte för att befria från den romerska ockupationsmakten. Israel var ju under Roms välde på Jesu tid. En sån härskare skulle ha kommit förberedd och utrustad på ett annat sätt. Åtminstone från vår synvinkel tänker vi oss det. Att det var hans mål att störta kejsaren, då skulle han ha kommit på en stridshäst i spetsen för en mycket stor armé. Nej, han är ingen världslig härskare, men han är ändå en konung, som han också förklarar för Pilatus. Han är en konung med ett andligt rike. Han är född för att vittna om sanningen, den sanning som gör oss fria. Han har gjort oss fria från synden, döden och djävulens makt. Han är den konung som Gud utlovade 500 år i förväg genom profeten Zakaria, eller 700 år i förväg genom profeten Jesaja, ja, ända från syndafallets dag. Och Gud vet, vill och kan stå för sitt löfte och uppfylla det. Hans vilja och verk kan varken ändras eller hindras, som vi ser i vår evangelietext. Och det här är en stor tröst för oss. Hans vilja kan inte ändras eller hindras. Och därför ska vi fröjda oss storligen och höja jubelrop, som profeten uppmanar oss till och som vi också ser att folket gjorde i fortsättningen av vårt evangelium. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De förde åsnan och fölet till honom och la sina mantlar på dem, och han satt upp. Folkskaran, som var mycket stor, bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både det som gick före honom och det som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Och här beskrivs ju den rätta tron hos det folk som tar emot honom som sin konung och frälsare. De lovsjunger, tackar och prisar honom för hans oförtjänta nåd och godhet. Och det här ordet Hosianna, det betyder egentligen, alltså den bön: jag ber hjälp, fräls. Och det här är ju att rätt ära honom, och det är att rätt tillbe honom. För hos honom ska vi söka hjälp, och från honom ska vi vänta frälsning. Amen. Låt oss så be. Vi tackar och prisar dig för att du kommer till oss med din frälsning. Hjälp oss att ta emot och bevara ditt evangelium i trogna hjärtan. Du är konungarnas konung. Här i tiden kommer du till oss i ödmjukhet. Men en dag ska du komma med makt, och den dagen ska ditt rike framträda i härlighet. Bevara oss i tro på dig, så att vi frimodigt kan möta dig den dagen.